With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En podcast från Aftonbladet.
Det är äntligen dags för semifinal. Sverige mot England. I England.
Vad han nu än vill att vi ska göra så är jag vid det. Vi är liksom hans soldater på något sätt. Och vi är redo imorgon att liksom ta oss an den här striden. Och göra allt vi bara kan. Och om det är en treback eller fyrback, jag tror inte det spelar så stor roll. Jag tror att det handlar om vilken mentalitet vi har i matchen när vi går in i den.
Ja, men vi diskuterade det där med tre- eller fyrbackslinje igen. Vilka är Englands stora hot? Vad talar egentligen för Sverige? Och kan blågult verkligen störa festen? Ja, det finns massor att snacka om när en biljett till Wembley står på spel. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Ja, då säger vi välkomna till Chesterfield där vi har hamnat nu. Och det är inte så att vi är förvirrade och slår ihop Chester och Sheffield, utan det finns ett ställe som heter Chesterfield också där vi nu laddar inför semifinalen mellan Sverige och England. På ett hotellrum sitter jag, Anna Rydén, med Frida Faglund och Petra Thorén. Precis som vanligt får man väl ändå säga nu när vi snart har klarat av ett mästerskap. Och ja, Sverige-England, en match som har varit en hel del hemlighetsmakeri inför, Petra. Vad håller Sverige på med egentligen?
Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Det har varit mycket dolda händelser som vi inte riktigt känner till. Hur det har varit med sjukdomar. Framförallt är det ju det här covid viruset som har drabbat några spelare då, som har också gjort att andra spelare som inte har kommit på träningar har man valt att inte berätta om de är sjuka eller varför de inte är med. Och det har man gjort i syftet att inte ge någon slags fördel som helst till motståndare. Och vi vet väldigt lite om liksom Caroline Segers status. Nu har vi fått lite mer besked om det idag, men det har varit många knepiga besked och en ambition om man kanske vilseleda motståndare lite. Jag tycker att man ska lägga mer fokus på sitt eget faktiskt och sina egna utmaningar. Men visst, om det roar Peter Göransson och Magnus Wikman att hålla på, och om det lyfter gruppen, så är det väl ett knep som de kan ta till inför en sån här viktig match.
Men har Aslani rätt? Har vi gjort en höna av en fjäder också, i hennes fall?
Alltså, inte en höna blev det inte, för det blev inte så stort. Men en liten kyckling. Men jag tror att Det som vi har gjort är att vi lite grann har övertolkat det här med träningarna då, att hon inte var med på träningen igår, för det var ju, vilket vi har betonat faktiskt, en högst frivillig träning igår. Och Hedvig Lindahl var ju väldigt obekymrad över Kosses status, så jag, i grund och botten är ju det faktum att hon var så sliten efter förra matchen. Hon fick behandling på plan, hon var sliten. Anna Rydén, som inte missade något med sin kamera på det här mästerskapet heller, har ju bilder när Kosovare Slani går förbi. Jag vet inte vem du stod och pratade med.
Magdalena Eriksson, så ser man bara hur det tittar ut ett ansikte snabbt mot den mixade zonen i regnet där i Li. Kosse som liksom spanar in mediekåren innan hon snabbt går samma väg som då alla avbytarna kunde gå. För de behöver inte gå igenom mixade om de inte har spelat. Den vägen tog Kosovare Slani också, vilket syns då medan Magdalena Eriksson står och pratar med oss.
Så det var väl, det är väl det som har gjort det, att hon inte pratade då efter matchen och var så pass liten, som har gjort att det har blivit en del spekulationer. Plus att man då har gett en order till de andra spelarna att inte uttala sig om sjukdomar och skador, vilket innebar att när vi frågade igår så var det bara nej, det får vi inte uttala oss om, och genast fattar ju vi misstankar då. Det är ju en del av spelet som pågår där vi också är en bricka.
Och det känns ju inte heller som att Kosovo-Arslani hatar att det här blev någonting av den där fjädern, att det har skrivits lite om det här. Hon trivdes ju ganska bra på podiet idag när hon fick sitta där och svara på frågor och även då om just det här, hur det har varit, eller hur det är med henne egentligen. Och Hedvig var ju inne på det, just med att det var en frivillig träning, att hon behöver återhämtningen på gymmet, att i hennes ålder vet hon att det är hennes kropp mår bra. Och vi ska ju komma ihåg också att Kosovo-Arslani också en av våra mest erfarna spelare i det här landslaget, som börjar bli till åren får man väl säga, jämfört med det yngre gardet som kommer upp nu. Hon har ju varit med rätt länge nu, Kosse, och hennes kropp kanske också mår väldigt mycket bättre av vila än. Sen vet jag inte hur hårt de som var på den där träningen nere på fotbollsplanen höll igång egentligen. Det var ganska mycket lek där nere, men det var ju också lite kryptiskt i meddelandet från presschefen där, Fredrik Madesson, som skrev först att ja, nej, men det är ju individuellt upplägg, så att vi vet inte hur många, det kanske är a few players on the pitch eller vad det var i det första. Och sen så kommer det, ja nej, men det blir nog ungefär hälften av spelarna som är på planen idag. Och så kommer typ alla utom fyra, eller hur många det nu var vi kunde räkna in. Det var väl Hedvig, Kosovo-Arslani och sen John Andersson och Olivia Skog som inte var med på den här träningen. Så att det var ju ganska mycket mer än hälften av spelarna som faktiskt var där.
Det är ju inget ovanligt för Kosse heller. Jag tänker på OS förra sommaren, så körde hon ju ganska mycket individuellt när man fick göra det helt enkelt. Så att på det sättet så har man ju inte stirrat upp sig heller över att hon inte har syns till. Där har man bara tänkt att ja men det är precis som hon var inne på själv, att hon håller på att återhämta sig och hon kommer definitivt vara med på planen på tisdag.
Ja, är det någon som inte vill missa en sån match så är det ju kanske då Aslani med lagkaptenens binden runt armen som hon har haft de senaste matcherna. Kommer hon ha den i den här matchen också, eller finns Caroline Seger med från start? Det är väl det som talar för att hon inte skulle ha den. Vad tror ni? Vad säger ni?
Ja, jag tror ju, eftersom att Seger inte var med på presskonferensen idag, så har jag i mitt huvud i alla fall slagit fast att hon inte startar. Sen var ju Gerhardsson alltså mycket mer positiv i sitt sätt att prata om henne nu och hennes välbefinnande, just det här att hon tränade fullt idag, så att hon mycket väl kan vara aktuell för ett inhopp. Men nej, vi har ju varit inne på det mycket också, att han gillar Nathalie Björn, så ska nog mycket till för att han ska hålla henne utanför en startelva också. Det lär väl också spela in.
Ja, och det är det någon match man i grund och botten liksom skulle vilja ha Caroline Seger på plan. Alltså vi har pratat om det massa gånger i den här podden och vi även sinsemellan, att Caroline Seger är verkligen en spelare som håller ihop det här laget och som kan styra tempot. Och det är klart att med den erfarenhet som hon har med sig i bagaget, så är ju det här en match som man vill hålla Caroline Seger i handen och ta sig an den engelska anstormningen. Med det sagt så är hon ju inte riktigt i fullt slag. Hon sprang lite intervaller igår, hon tränade fullt idag, men hon har ju liksom inte legat i full träning. Hon var med på två dagar sedan också på lite matchspel, men då var hon inte tacklingsbar till exempel. Och det, känslan är ju att Peter Gerhardsson väldigt gärna vill liksom luta sig mot spelare som verkligen är i form. Och vi såg också då i första matchen mot Nederländerna att när hon och Filip Angeral inte fick det fungera riktigt passningsspelet där, så såg det också liksom lite för långsamt ut. Och tror att Peter Gerhardsson också ser det här då som en möjlighet att låta Nathalie Björn vara kvar på planen. Och det som är intressant ut längre perspektiv är ju om det här är början på liksom en smygpetning utav Caroline Seger, om man kan kalla det för det, att det på sikt är liksom skiftet som vi upplever här.
Vi tror alltså på Nathalie Björn på mittfältet tillsammans med Filip Angeldal, så som det har sett ut de senaste matcherna här. Men formationsmässigt i övrigt då, vad blir det? Blir det en trebacks eller en fyrbackslinje? Ja, nu är det grimaser här på alla håll. Det är den eviga frågan med Peter Gerhardsson, med tanke på att han kan ju skifta här. Men vad tror ni? Vad väljer han i en semifinal mot England?
Ja, men på ett sätt så känns det väl rätt logiskt att ställa upp med tre mittbackar. Alltså vi vet ju fortfarande att Sverige är väldigt flexibla, och det här med att han själv inte vill prata så mycket om formation, och egentligen för att han menar på att nej, men de är så flexibla under själva matcherna också, så att de kan skifta lite hur som helst. Och ja, de försvarar sig i en 4-4-2 oftast, det gjorde de mot Nederländerna också, trots att det var tre mittbackar i den offensiva fasen då. Så jag lutar väl lite åt att det blir trebackslinje. Å andra sidan så ska man läsa in någonting av det svaret han gav idag på frågan. För att jag var ju nere i det engelska lägret. Och det blev väldigt tydligt när man pratade med Fran Kirby där bland annat. Att de har pratat om att Sverige kommer att spela med en trebackslinje. Det var i alla fall det hon menade på var skillnaden gentemot bronsmatchen 2019. Det var ju en match där de avslutade med en trebackslinje, ska man påpeka, när de ändrade om lite där när England tryckte på för att få in ett mål där på slutet. Men hon, Frank Kirby, menar ju då på att ja, men det är den största skillnaden med Sverige nu jämfört med då. Så att det tyder ju på att de har pratat om det. De tror säkert att det blir en trebackslinje. Till skillnad från då Nederländerna som trodde att det skulle bli en fyrbackslinje. Och så blev det en trebackslinje. Och de var ju ganska ställda av det under första halvleken. Och nu menar ju Gerhardsson att han inte bryr sig om vad England tror. Men säger också att ja, men det är ju bra om de ställer in sig på någonting så att det kanske förstör deras plan lite grann. Och då börjar man tänka, men hintar han då om att det blir en fyrbackslinje istället? Och sen drar han ju in USA också och menar på att de jämför väldigt mycket med USA, just eftersom att det är kanske det motståndet som kommer närmast England. Och hur ställde man upp mot USA senast förra sommaren? Jo, det var en fyrbackslinje. Och andra sidan var ju det sista minuten beslut som delvis då förmodligen baserades på att Magdalena Eriksson var borta. Och andra sidan höll man fast vid fyrbackslinjen även efter att hon hade kommit tillbaka. Så just det gör ju att man är väldigt splittrad i tankarna. Men jag tror väl att det ändå blir en trebackslinje. Och så går Amanda Nidén in till vänster för att Jonna Andersson verkar inte som att hon kommer vara tillgänglig för spel. Hanna Glas kanske inte är fit till att starta, och då blir det möjligen Johanna Rytting Kaneryd där.
Och det är ju så att Sverige skulle kunna mönstra exakt samma elva som i senaste matchen, men att man har skruvat på formationen, att det är det som är skillnaden här.
Så skulle det kunna vara, och de har säkert också förberett sig för båda delar för att kunna ställa om under matchen också. Men en liten nyckel är väl just om Hanna Glas är så pass i slag igen. Åter till lite det resonemanget som vi hade kring Caroline Seger, att känner Peter Gerhardsson att hon är tillbaka fullt liksom och redo, så skulle det ju tala för en fyrbackslinje för att få in Hanna Glas i spel igen. Hon skulle ju också kunna gå som en wingback då, som hon gjorde i första matchen. Det är också ett alternativ. För där har man inte riktigt testat Johanna Rytting Kaneryd i den positionen, alltså som en ren wingback, utan hon har ju gått mer som en yttermittfält, eller som en offensiv då, ytter. Så att ja, det är svårt, men om vi lutar oss lite mot det som du sa, de avslutar matchen i bronsmatchen där från minut 70 någonstans.
Ja, med 20.
Och de spelar också mot England här 2018, och då med en trebackslinje med Ilestedt, Eriksson och Sembrant. Och det är ju precis de spelarna som man skulle kunna ställa upp med imorgon. Så att jag lutar också åt trebackslinje. Vi erfar eller också att de har tränat på det, men med det sagt så kan de ju också tränat på andra delar i veckan, så att
ja, idag fick vi ju bara se 15 minuter av träningen, och
sen har de inte tränat faktiskt mer i veckan, men det kan de, nej, så att
sen är det intressant det här som Gerhardsson sa om Ilestedt inför matchen mot Belgien, just det här med att hon i en position som ja, men som höger mittback kunde överlappa när hon spelade för Potsdam, eller hänga med upp i alla fall i anfallen. Och det var ju så hon gjorde, fast från en liksom mer ren högerbacksposition. Men det är det jag menar också när jag säger att Sverige är väldigt flexibla. För att stundtals under matchen mot Belgien så kunde det ju faktiskt se ut som en trebackslinje. Så de är ju väldigt mycket sådär att de är väldigt fria på något sätt. Och att de ibland kan slänga in en sån där liten grej som att Ilestedt då får fritt blås framåt. Vilket gör då att Rytin Kaneryd där hon faller ner lite. De gör ju sådana grejer så att det ska bli väldigt spännande att se hur de tar sig an den här matchen. För att de kommer förmodligen vilja slänga in något överraskningsmoment just för att ställa England lite grann. För att det är ett bra sätt ändå att få dem lite ur balans. Liksom Nederländerna faktiskt kom ur balans också av det.
Sen är de väl... England är väl lite svagare på sin vänsterkant defensivt. Mm. Vilket,
helt klart.
Ja, och då är det klart att då blir ju det är återigen sannolikt så att de försöker att överbelasta lite på den kanten. Så har det ju varit hela tiden, eller i många matcher. Där Kosovare Slanen dragits ut åt högerkanten och kombinerat med Rytin Kaneryd. Där finns det ju då möjlighet kanske då för Amanda Ilestedt att fylla på. Men det är ju inte kanske den rollen som man har i alla fall sett henne inför det här mästerskapet. Då kommer de här galopperande stegen upp på kanten. Och jag vet inte om de vågar riktigt göra det mot England. För att hotet bakom dem är så mycket större än vad Belgien kunde erbjuda.
Rachel Daly är ju, det är nästan som en omvänd Fridolina Rolfö, för att Daly spelar ju mycket högre upp i planen i klubblaget, och så här har hon liksom satt som vänsterback, och för Fridolina är det ju tvärtom, att hon har spelat ganska mycket vänsterback i Barcelona och nu spelar lite högre upp i planen, och med Daly det finns ju en säkerhetsrisk. Och det var ju hon som rykte mot Spanien också när Wigman bestämde sig för att plocka av henne. Sätta på Alex Greenwood när man jagat mål, som är en betydligt renare försvarare. Men då trycka upp Millie Bright istället. Och Millie Bright ligger bakom kvitteringsmålet. Så att de har också liksom sina sätt att komma runt det där. Men absolut, alltså vänsterkanten måste de definitivt ha kikat på. Och man ska komma ihåg att Wigman har mönstrat samma startelva i alla matcher. Och om man liksom ska se till vem som ligger närmast till hands att möjligtvis bytas ut, och säga mer Ellen White, att det är möjligt att hon kanske får starta på bänken istället för Alessia Russo. Men samtidigt så jag tror nästan att hon kör vidare på samma startelva ändå, för att det blir så, hon får så bra effekt på sina byten också, men vi får väl se.
Är det är intressant, det kanske är slutelverna här som verkligen får sig en match.
Verkligen, det är mycket möjligt, och som sagt, jag frågade ju Magnus Wikman om det också när han var ute för några dagar sedan, just det här med att Wigman är ganska skicklig på att liksom göra lite små förändringar under matchens gång, och då försökte han liksom släta över det lite grann och mena på att ja, hon har så bra spelare och hon gör ju liksom en trippelbyte så får hon den effekten, och absolut, alltså, så är det ju, men just den där lilla detaljen mot Spanien, det visar ju ändå att hon känner sina spelare väldigt bra också, och att hon är ganska skoningslös i sättet hon plockar av spelare på, som på ett sätt som vi inte riktigt har sett Gerhardsson vara. Hon plockar av de tre kanske mest profilerade spelarna på plan utan att tveka, för att hon är så säker på att hon ska få en effekt av att sätta in de här lite yngre förmågorna. Så att ja, den delen känner jag mig lite nervös inför, att hon faktiskt ofta är modig nog att göra förändringar. Sen som sagt, det är lätt att sitta och tycka vid sidlinjen liksom, alltså när man inte är Peter Gerhardsson, för att det trycket som Sverige hade mot Belgien, jag kan ändå förstå varför man inte gör förändringar, men ja, man kan vrida och vända på det.
Och om vi tänker oss då att det blir en 3-4-3 uppställning som Sverige skruvar om den här startelvan man hade senast till. Hur blir Fridolina Rolfös roll i det här? Blir det bättre eller sämre för Rolfö, tror ni? Eller kommer det se likadant ut som det har gjort hela mästerskapet?
Nej, man tror väl att det kommer se likadant ut egentligen, om vi nu tänker oss att mycket av spelet kommer att viktas över på högerkanten. Och det är ju mycket så med Aslani att alltså mycket av rampljuset riktas ju mot henne hela tiden, och det är ju också för att I pressspelet så trycker hon ju upp, vilket gör att hon har ju till exempel nu när hon skulle ranka alltså de olika lagdelarna, så inser vi kan inte räkna in Aslani som en mittfältare längre, för att hon är en anfallare, så är det bara. Hon är en betydligt större del av anfallet än av mittfältet, och leder liksom den linjen ihop med Stina Blackstein just då. Så att jag tror det är mer det som gör att Fridolina inte riktigt har syns, eller att hon inte har varit involverad särskilt mycket i spelet. Hennes siffror rent statistiskt, alltså om man kollar på hennes defensiva siffror rent statistiskt, är fortfarande väldigt höga. Alltså hon ligger väldigt högt där, alltså på liksom alla olika kolumner som man checkar av. Men det är ju just det där att en spelare som är så pass bra som henne och har så mycket kvaliteter. Man vill ju att en sån spelare ska vara mer involverad av naturliga skäl.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De har ju varit inne på det, just att de verkligen vill också styra pressspelet, alltså åt sin högerkant då. Och det är klart att då hamnar hon ju liksom längst bort ifrån liksom den styrningen, längst bort från boll, så att hon hamnar ju naturligt lägre ner i banan. Och vinner man bollar uppe så då hinner hon ju inte upp, Fridolina. Men Peter Gerhardsson tog ju henne en del också försvar idag. Han är medveten om att det finns mer att hämta här, men också att det kan ske just mot England och att de är nog lite oroliga för det. Plus att han pekade på att det har funnits markeringsinslag mot Fridolina Rolfö. Jag har inte riktigt identifierat det på så tydligt liksom. Men det är, ja, Nederländerna möjligen då. Men inte annars, mer än att spelare ligger ju väldigt tätt på henne jämt. Eftersom hon är den typen av spelare som gärna utmanar går. Så hon har inte kommit till de här höga hastigheterna och utmanat. Det kan ju hon kanske göra mot England, för eftersom England är, som Kosse var inne på idag, väldigt framåtlutade och vill gå med mycket folk, då finns det ju också de här ytorna som öppnar sig bakom, och det tror jag är en av nycklarna för Sverige just mot England, att de äntligen får spela på det här omställningsspelet direkt. När de har åter i rövra boll så är det pang och gå framåt, och då kan ju Fridolina komma igen mot en läge till exempel. Så att jag tror att det kommer vara en matchbild som passar henne mycket bättre, medan Kosse är ju mästerlig då på att spela sig ur de här trånga situationerna som blir vid hörnflaggan när det står tre portugisiska spelare liksom runt henne. Så det kanske är mer en match som spelar Fridolina Rolfö i händerna liksom, eller i fötterna då.
Får inte glömma bort heller målet mot Schweiz, som är ju ett av de snyggaste målen i hela turneringen tycker jag hittills. Alltså just det här, alltså den gången när Sverige verkligen liksom får igång det här väldigt, väldigt vackra passningsspelet, och då är det ju Fridolina som är där. Så att hon har inte varit, jag tror det blir lätt så också att man snör in på någonting. Ja, men nu har inte Fridolina Rolfö, det har inte fungerat alls för henne. Ja, men min första match mot Nederländerna var hon ju faktiskt bra. Sen har hon inte så mycket ytor i andra halvlek och blev väldigt låst på grund av det. Men jag menar, mot Schweiz var ju hon alltså en av de bättre spelarna. Eller få spelare som faktiskt kom upp i nivå någonstans. Så att, ja.
Men Anna, du hade ju en spaning där igår som också är relevant i sammanhanget kring Barcelona-spelarna som Fridolina igen. Du får dra den här så poddlyssnaren också får höra den.
Ja, om man tittar på hur det har sett ut för Barcelona-stjärnorna så är det ju faktiskt kanske bara en som har levererat i det här mästerskapet i form av Aitana Bonmati i Spanien, som ju briljerade. Men vad har de andra Barcelona-stjärnorna gjort för avtryck i den här turneringen? Jenny Hermoso gick sönder innan mästerskapet. Alexia Putellas gick också sönder precis innan. Vi har en Caroline Graham Hansen som verkar ha fått bestämma lite själv i Norge var hon vill spela, och vet inte själv var hon får ut sina kvaliteter på bästa sätt. Så hon har fått spela i rollen som tia, kom inte till sin rätt i Norge. Så att det finns ju flera av de här Barcelona-stjärnorna som faktiskt inte har lyckats leverera Frågan är vad det beror på, om det är så här att de toppade formen för tidigt, att de faktiskt var lite trötta till den där Champions League-finalen där de inte heller kom upp i nivå. Det var ju inte samma Barcelona riktigt som vi har sett tidigare under säsongen, så att det finns frågetecken kring Barcelona-spelarna generellt skulle jag säga.
Mm, det är intressant.
Vi får se vad de själva har att säga om det, om vi får möjlighet att snacka med dem. Men en annan som vi också har mer att ta av, och i alla fall om man ska se till förväntningarna vi hade inför, det är Justina Blackstenius. Hon har gjort 4 mål i den här turneringen, men det är bara ett som är godkänt.
Ja, det är otroligt alltså.
Ja. Hon ligger ju hela tiden på gränsen, och hon gillar ju det också. Hon vill ju ha en spelare som ligger på gränsen, men det gäller ju också då att man ligger på rätt sida. Det råder ju delade mening om hon gjorde det eller inte i matchen mot Belgien, med tanke på vinkeln på kamerorna och så vidare, men...
Jag gillar Kosses lösning också på detta problemet. Det är bara, ligg på rätt sida.
Ja.
Hur svårt kan det vara?
Hur svårt.
Tajma din löpning med min passning, så kommer passningen liksom.
Och jag kan se Kosse säga det till Stina också. Bara ligg på rätt sida. Nej, men Stina är en sån där spelare som... Jag orkar inte ens blanda mig i, om det ens finns det minsta kritik mot henne. Jag tror inte att den kritiken är särskilt hög just nu. Men jag orkar inte ens blanda mig i det, för att hon är så pass skicklig i det hon är skicklig på, och är en så pass komplett nia ändå och har så pass många egenskaper som Sverige drar väldigt, väldigt mycket nytta av, att det är svårt att sitta och peka finger och mena på att hon borde göra ännu mer. Ja, såklart att hon borde göra lite fler mål, det kan man kanske begära, men å andra sidan så är det som säger Anna, hon har ju faktiskt gjort ganska många mål som har blivit bortdömda tyvärr, men just det här med hennes djupledslöpningar, sättet hon öppnar upp ytor för andra, och inte minst det som Petter Gerhardsson var inne på idag också, alltså att det är hon som startar hela försvarsspelet, alltså hela pressspelet, den aggressiva pressen som Sverige är så himla himla bra på. Hon är ju ovärderlig egentligen. Det var ju det man saknade mot Nederländerna också. Det var hennes egenskaper som saknades. Lina Hurtig kan inte ersätta det.
Nej, och det var ju själv inne på lite. Vi har ju faktiskt ett specialavsnitt av podden som vi släppte precis innan EM med Stina Blackstenius. De var inne på det här, att hon gillar att vara den jobbiga jäveln som ligger där uppe och pressar och startar den där första höga pressen, sätta den på motståndarna och hela tiden ligga och skava lite på dem. Så att hon trivs ju i den rollen. Sen så diskuterade vi ju en hel del efter Belgien. Sverige skapade väldigt mycket chanser, men man hamnade än en gång mot ett lågt stående försvar. Något som de har fått kritik då för, att de är ineffektiva mot den här sortens motståndare under, även under VM-kvalet som har varit. Och jag frågade ju då Stina Blackstenius i veckan om hon tror att det kommer passa dem bättre nu när de ställs mot ett England, när det finns de här ytorna att löpa på. Vi kan väl lyssna på vad Stina själv svarade på just den där frågan, om Sverige är bättre mot ett motstånd som England.
Ja, så det hoppas jag. Jag tycker, ja, men som du säger, så har vi spelat mot lag tidigare som har kanske blivit lite lägre i sitt försvarsspel, och att det är kanske i de matcherna som vi har haft svårare att inte skapa lägen, men effektiviteten att faktiskt komma till de här riktigt heta målchanserna som vi ska göra mål på. Det blir mycket halvchanser igår, men som man ändå får räkna in som bra lägen. Men samtidigt så tycker jag så att vi har en styrka i att kunna spela mot bra lag där det blir lite större ytor för oss som spelare att jobba på. Och när matcherna öppnas lite mer så tycker jag att vi blir bättre och att vi växer av det. Sen med det sagt, det kommer krävas en otrolig insats både i försvarsspelet och i anfallsspelet för att vi ska kunna få de ytorna. Men vi har en styrka där som lag att kunna vara bra mot bättre motstånd också.
Ja, Stina Blackstenius där alltså, som är inne på att det här borde passa dem bättre. Kosovare var ju också inne på det idag, att mot bättre lag då blir de ännu bättre.
Så är det ju, för att det är ju återigen det här lite tillbaka till det som Sverige har varit bra på så länge och fortsatt är bra på. Och det tuffa försvarsspelet, vinna boll, gå i djupet och pang så smäller det till. Med det sagt så gäller det då att man ändå håller liksom nollan, eller åtminstone håller ner siffrorna bakåt. Och Det vet vi inte riktigt än hur försvaret hanterar, för jag tycker inte de har varit utsatta för någon anstormning hittills i det här mästerskapet. Belgien kom ju liksom inte till några farligheter i stort sett, och inte heller så Portugal, utan ja,
hade något läge där i början.
Ja, något läge, ja, det skottet ut, det var inte så långt bort i och för sig, men det har inte varit den här massiva pressen som jag ser framför mig att England kommer och liksom hota både från kanter centralt med både med inlägg och liksom passningskombinationer och skott utifrån, så att det gäller att Sverige står emot det, för att det är ju en förutsättning. Det spelar ingen roll hur bra och högt de pressar och liksom levererar och gör omställningar och gör mål om det är så att de inte kan hålla emot bakåt. Men det sagt så blir det väl inte en så här superöppen match, för att det handlar ju också om hur mycket vågar liksom de engelska spelarna gå framåt, för de vet att Sverige är väldigt snabba på att straffa dem. Och Sverige vet jag inte heller hur högt de vågar pressa egentligen. De ska ha ett mod, känns det som, att pressa högt, men man vill ju inte heller gå bort sig initialt, så att det blir väldigt intressant att se, tycker jag, liksom hur den här matchen utvecklas, och sen det laget som första mål, alltså målen påverkar ju matchbilden så otroligt mycket, så att det ska bli spännande att se. Och det ska bli spännande att se hur det svenska försvaret fungerar ihop, liksom, alltså längre ner på banan. Försvaret högt upp i banan, suveränt, men hur fungerar det längre ner mot eget straffområde?
Du är inne på försvaret här. Magdalena Eriksson var inne på att spelarna, de är Peters soldat, eller vad var de?
Ja, otroligt uttalande, ja. Alltså. Väldigt osvenskt.
Jag kommer ju att göra det som Peter vill att vi ska göra, för det är han som bestämmer. Och han har ju alltid en bra motivering för hur han väljer att spela. Och jag än så länge har alltid köpt hans motivering. Och det är jag helt säker på att jag kommer köpa imorgon också. Så att vad han nu än vill att vi ska göra, så gör vi det. Vi är liksom hans soldater på något sätt. Och vi är redo imorgon att liksom ta oss an den här striden. Och göra allt vi bara kan. Och om det är en treback eller fyrback, jag tror inte det spelar så stor roll. Jag tror att det handlar om vilken mentalitet vi har i matchen när vi går in i den.
Kanske, det var kanske för att hon fick svar på så mycket frågor på engelska precis innan. Så att det sveptes med lite i de här målande beskrivningarna som engelsmän, eller framförallt amerikaner, tenderar att ha. Men ja, Peter tittade lite, han stod ju i hörnan där och väntade på sin tur. Han tittade lite förläget ner i marken, men såg väldigt nöjd ut också där bakom masken. Så att ja, det visar ju i alla fall att de har tro på det han gör eller det han vill. Och det var väl Hedvig som sa det också när det såg lite knackigt ut där efter Schweiz, att hon sa att ja, men det har funnits gånger då folk kanske har haft, eller folk, men några spelare har haft invändningar på det de har gjort, men då har de alltid varit så bra på att lägga fram förklaringar till varför de gör som de gör, och alla spelare har köpt det och ställer sig bakom det. Och det är ju väldigt viktigt såklart när man går in i ett mästerskap så här. Man måste dra åt samma håll, och det är det Sverige har varit så duktiga på i de senaste åren, att de verkligen har dragit åt samma håll alltid. Så att jag har ingen aning om vad jag började säga eller varför vi kom in på
soldaterna.
Ja. Det var så det var, ja. Ja. Jag känner lite mer det här med försvaret, om man ska komma in på Magda och sådär. Alltså, det som var obehagligt förra sommaren under OS, det var ju Sverige fick ju möta Australien 2 gånger och hade ju stora problem med en sån som Sam Kerr. Och visst, Sam Kerr hon är ju en av de bästa spelarna i världen, om inte liksom den bästa nian. Men ändå, det var lite läskigt när Sverige liksom fick möta en spelare av den kalibern. Och nu, även om Ellen White kan inte jämföras med Kerr, för att Ellen White sitter på bänken i Man City och Kerr är liksom Women's Super League kanske bästa spelare, en av dem i alla fall. Men det är ändå lite läskigt sådär, att precis som vi är inne på, att Petra, att Sverige inte har testats än. Och vad händer när man gör det? Sen är de ju olika typer av spelare. Vi har ju White då, som är lite mer så här boxspelare, targetspelare. Kan vara ganska skoningslös hon också, i sättet hon bara, ja, men som mot Norge, när hon bara roffade åt sig bollen i stort sett och skapade lägen på det sättet. Och så har vi ju Hemp till vänster, som är mer en sån här dribbler som vill alltså gärna gå en mot en. Och sen så Befmi då på andra kanten som väl egentligen, ja nu har hon öst in målen, hon är ju lite mer av en playmaker, så hon är ju lite obehaglig på det sättet också. Och så Kirby då som, när hon väl involveras så är det hon som fördelar bollen till höger och vänster. Så att det är rätt många spelare att hålla koll på här. Och så dessutom då, ja, Georgia Stanway kan också dra till det, såg vi mot Spanien. Så att man kan inte ge dem några ytor alls. Och det blir, ja, vad säger man, a handful på engelska. Det blir mycket att göra helt enkelt för det här svenska försvaret.
Magdalena Eriksson var inne på det där att Frank Kirby kan slå passningar som ingen ens vet existerar förrän man har sett henne slå dem. Lite så. Och vi kan väl också lyssna på Hedvig Lindahl om just Ellen White. Hon hade ju en utläggning om Ellen White i den mixade zonen här i veckan.
Hon har ju hennes spetsegenskap, visst hon är bra på huvudet och så, men hennes spetsegenskap är hennes fokus och hennes vinnarinstinkt. Hon är ungefär som Pop vi såg när hon slänger fram en fot och gör det där press, vad kan man, återövringsmålet mot Österrike. Hon har lite samma egenskaper, att hon glidtacklar och hon försöker liksom in i det sista nå bollen, och det är väl där vi behöver vara beredd på. Hon är bra huvudspelare, men vi har också väldigt bra huvudspelare, men att slappna av runt Ellen White, det är farligt. Så att ha full koll på henne till bollen eller liksom på andra sidan planhalvan.
Ja, hon har hyfsad respekt för Ellen White. Jämför henne också då med en av dem som har varit bäst i den här turneringen, Alexandra Popp, också en skoningslös spelare i Tyskland som ju håller sig framme och har styrt och ställt för det tyska laget.
Hon är inte Sinsberger, hon är inte så. Hon kommer drömma mardrömmar om Popp.
Ja. Ja, och det gör jag nog också en natt. Jag drömmer mycket, men jag brukar ju faktiskt inte vara så orolig när Sverige ska spela, men det är någonting som är väldigt påfrestande när det blir, om det blir nervositet i speluppbyggnaden. Vi var ju faktiskt inne på det när vi tittade på den matchen, att sa du, varför ska de fortsätta spela bakifrån, va?
och Österrike då, ja.
Österrikes match var det. Men just det här att det vart några gånger i Sveriges matcher, jag kommer inte ihåg om det var Belgien eller om det var Portugal, det kanske var i Belgien, där liksom, där Hedvig ändå dratt iväg en passning som vart bara så här 10 cm ifrån en pressande anfallare. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var några situationer där jag reagerat och känt att det är inte 100% liksom fokus i den första passningen, varken ut i back, och liksom Magdalena Eriksson har inte heller varit sylvass med sin uppspelshot, och kanske är det där för man vill ha in en Linda Sembrant då, som ändå har en stabil liksom, och ett lugn kring speluppbyggnaden, men som också fick kämpa lite i början av förra matchen. Så att, där ser jag liksom en risk att sätta kaffet, om man nu dricker kaffe sent på matchkvällen då, i halsen, för att Ellen White kommer ju störta in om hon bara liksom hon bara nosar fram en osäkerhet hos någon av de här, så kommer ju hon ju bara liksom gå för det, och det kommer finnas en hög risk i den svenska speluppbyggnaden där.
Det får Sverige se upp med, men det är inte bara så att Sverige kommer ha 11 spelare emot sig på Bramall Lane imorgon, även om Hedvig Lindahl ville hävda att norra England är numera Sveriges hemmaplan. Man har spelat på Bramall Lane 2 gånger innan. Men ja, det kommer ju vara engelska fans på läktaren. Passar det Sverige eller inte att kliva in och känna att okej, här är det inte våra fans? För de svenska fansen har ju vunnit läktarkampen hittills hela vägen. Även om det var jämnt mot Nederländerna, så var det väl ändå så att Sverige hördes lite mer. Men nu får de 1250 svenska fansen, eller vad det är, något att bita i.
Ja, men jag tror nästan att de tycker det är skönt att gå ut där imorgon och känna att pressen är inte på oss för en gångs skull. De har haft ganska svårt att hantera det här favoritskapet som de har lagt på sig själva de senaste veckorna. Så jag tror verkligen på dem när de säger att de kommer försöka gå ut där och njuta på något sätt. För att även om, klart att det är mycket som står på spel, man vill gå till final, och de missade att gå till final 2019, Det är inte det jag menar, men jag tror att man kan spela med en annan sorts lätthet i steget om man vet att okej, det andra laget har mer att förlora än vad vi har, eller ännu mer att förlora. För att England, får komma ihåg, de har alltså förlorat 3 semifinaler i rad. Alltså
vilket de blir påminna om idag på presskonferensen, ja, hela tiden.
Precis, och det vilar ju en liten förbannelse över dem också på något sätt. Alltså inte bara det här med att Sverige aldrig vinner guld eller inte har vunnit sedan 1984. England har också väldigt, väldigt, väldigt mycket press på sig. Och det var till och med så att Frank Kirby, hennes klubblagskamrat, hon fick till och med frågor på presskonferensen häromdagen om hur mycket hon tänker på att en engelsk framgång, hur mycket det kan stärka Women's Super League. Alltså hon har hela den pressen på sig också från journalisterna. Och hon svarade ganska utförligt och menade på, ja, det är ju faktiskt någonting man tänker på. Så det står så mycket på spel här för England. Och de pratar ju redan om att lyfta bucklan. Jag tror det var 9 av 10 frågor handlade bara om hur de, på vilket sätt de ska lyfta den här bucklan. De är ju inte ens, de är redan i final. Det är en jättefördel för Sverige. Tycker jag i alla fall, jag vet inte om ni tänker.
Men det är journalisterna som ställer frågorna då om bucklan.
Ja, men spelarna svarar ju också väldigt.
Finns det en sådär 9 olika sätt att höja den här bucklan på, eller?
Ja, men det verkar ju som det, och det är liksom allt möjligt om. Nej, men de är nästan inne på hur de ska fira det här. Alltså det är verkligen på den nivån att de redan har tagit det dit. Och det tror jag är väldigt farligt, alltså rent mentalt. Även om Frank Kirby menar på att nej, vi låter inte liksom pressen utifrån liksom nå in i vårt camp. Men någonstans så måste det ju ändå bli så. Nu tyckte jag Sarina Wigman var väldigt bra under presskonferensen idag, för hon höll ju det ju på en liksom väldigt holländsk nivå, att hon liksom dämpade.
Vi befinner oss i nuet.
Ja, men precis, just det här med att ta en match i taget och vi ska spela en semifinal först. Men engelsmän har en tendens att flyga iväg lite, och i det här fallet kanske det inte är så bra.
Nej, men... Eller för Sveriges del kanske det är bra.
Kan vara.
Men är det inte just det hon har gjort också, att det hon sitter och säger Wigman idag på presskonferensen är ju också en signal till hennes egna spelare, att hörni, det här bryr vi oss inte om, det är nu, alltså nuet, it's now, det är liksom
det är som nästan, din yoga,
ja, det är som min yoga faktiskt. Jag hade tänkt på det, att det var nästan en yoga nidra hon körde det här med oss, och den har hon kört med spelarna självklart. De har somnat, tror jag, de engelska spelarna i natt med små hörlurar där hennes röst har repeterat detta. Now. Du vet, med sån här härlig liten meditationsröst. För att hon förstår ju faran med det här som en god ledare och en erfaren coach. Att de här pressen utifrån kommer, och hon märkt att det börjar spridas i gruppen. Att de är liksom ett steg för långt, så har hon nog plockat ner dem lite grann på jorden. Men med det sagt så vet man ju inte heller, det kan ju ändå påverka dem där imorgon att det blir negativt, eller också blir det en liksom, på de ett första mål så kanske det blir en jätteboost för dem. Men det var ju väldigt påtagligt hur, alltså hon nästan himlade med ögonen till slut när de här frågorna kommer då. Intressant.
Och Sverige, apropå det här att kliva ut på en arena fullsatt av motståndarfans, så är det ju flera av de svenska spelarna som gärna lyfter vad som hände i Rio 2016 när man spelar på Maracana. Det är fullsatt. Och som Linda Sembrant var inne på, ja, visserligen, det var ju lite skönt då, för då hade ju alla gult på sig. Men de är ju på Brasilien. Det var ju inte så att det var svenska fans som satt på Maracana precis som hade flugit till OS för att se den matchen. Så att det gillar de ju, och det där att då få tysta dem. Där blev det ju inte förrän i straffläggningen som man verkligen fick tysta Brasilien. Men som man tystade den arenan, det var nästan spöklikt. Nästan lite som det här hotellet vi har checkat in på.
Ja, gud.
Tänk inte på det mer nu, Frida. Men det blev en sån otrolig tystnad det där på läktaren. När Hedvig räddar och när Lisa Dahlqvist sätter straffen. Nej, jag förstår att en del av dem kanske tittar på de där bilderna en gång till nu innan man ska in i den här semifinalen. Det kan ju bli som så, att det blir straffar.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det kan det.
Och då förlorar jag England.
Ja, det är ju givet.
Det vet ju.
Då är det klart. Hedvig, ja, men Hedvig redan ju minst en straff. Möjligt två, kanske till och med fler. Jag känner mig ganska lugn ändå i straffläggning. Och det säger jag och är fullt medveten om hur det gick mot Kanada förra sommaren. Men jag tycker ändå hon är så pass stark på något sätt.
Hon har ett otroligt övertag där redan. Mm. Och det pratar hon ju väldigt mycket om, hur stor och självsäker hon känner sig när hon går in i straffläggningarna. Så att hon, det är nästan så hon ser fram emot en straffläggning. Och det är ju häftigt. För många målvakter står säkert och tänker, hoppas det avgörs före full tid.
Jag tror att man har sett oss i straffläggningar och vet vår historik. Och vi har satt oss i respekt, absolut. Jag tror att ryktet liksom förekommer mig på ett sätt där att, att de vet att vi har lyckats bra i straffläggningar förut. Jag tänker själv hur man har tänkt när man ska möta vissa spelare. Oh, hon är ju fantastisk på det där. Och man hör saker om det. Och det tror jag är ett rykte jag har.
Det var lite kul också att höra Hedvig att hon... när det var en situation i början av matchen var det, va? Ska vi se. Vilken match är
det? Var det Schweiz eller Nederländerna? Det är det där var, när Magdalena Eriksson, när det blir VAR-granskning, ja, på Magda.
Ja, det var Schweiz.
Det var Schweiz. Mm. Men när Hedvig då berättade att... Fick väl frågan om, brukar du psyka dina motståndare? Ja, men jag sprang fram till hon som jag trodde skulle slå straffen och stirra i hennes ögon. Och det lät så här väldigt oväntat. Det där skulle vi ju vilja uppleva igen, när Hedvig psykar motståndarna.
Ja. Ja. Samtidigt som domaren ut och liksom vargranskar det här, så passar hon alltså på att gå fram och spänna ögonen i den som ska slå straffen. Och, jag vet inte om jag hade velat se Hedvig komma och spänna ögonen i mig strax innan man ska slå en straff. Och just att hon är inne på att straffskyttarna har ju allt att förlora. Hon upprepade det flera gånger, för hon var ju också inne på att England har allt att förlora i den här matchen. Straffläggarna har allt att förlora om det kommer till en straffläggning.
Hon kanske också slappnar av lite. Och ja. Vi behöver vara lite mer avslappnad, Hedvig Lindahl faktiskt. Mm.
Och så känns det överhuvudtaget att både Magda och Kosse var ju fantastiska där uppe på podiet idag. Just som du konstaterade, Frida, där liksom dynamiken mellan de båda var bra, med lite olika framtoning, men också att jag tror att det här liksom har släppt en del nu kring det som ändå har varit lite spänt hela vägen, både prestationen som inte riktigt har lossnat och den här muren som de har byggt mot oss med både att hemlighålla flera saker som inte känns som att det finns anledning att liksom ligga lågt med, plus Magnus Wikmans märkliga som utspel i häromdagen. Nu, jag var inte ens där, jag har bara fått läsa kapp om det, men han var ju ändå lite då irriterad över den kritik som hade riktats mot Sverige och att vi inte var nöjda och man jobbar i motvind, sa han.
Det var otroligt faktiskt.
Ja, och jag förstår inte riktigt. Jag funderar på vad syftet var just med att säga det. Om han var irriterad på riktigt och varför han lägger så mycket energi på det i så fall. Eller om det var ett sätt att liksom försvara spelarna på något sätt och ta lite kampen mot media och måla upp det som en vi mot dem grej. Men jag tyckte att det var lite märkligt faktiskt.
Ja, alltså jag tyckte det är som... Jag kan förstå på ett sätt, för att han... Det blir ju på något sätt som att han fördummar ju oss lite grann. Alltså i journalistkåren. Och tycker att, ja, men vi vet ingenting. Alltså vi bara spekulerar och ja, vi förstår oss inte på det här egentligen. Och det, på ett sätt kan jag väl köpa det. Alltså jag kan förstå om man är tränare med jättemånga års erfarenhet och så ska det komma en massa tyckare och tycka till. Men samtidigt så såg han Jonas Eidevall också. Och han sågar, men han var ju ändå liksom sådär att liksom antyder ju då att även Jonas Eidevall har fel i sina åsikter. Men det är ju liksom en person som verkligen har meriter och lever och verkar i den här liksom branschen på allra högsta nivå på damsidan. Så att jag förstår liksom inte riktigt ändå varför han hänger upp sig så mycket på det här, varför han lägger så mycket fokus på det. Men Petter Gerhardsson gör ju inte det, så att de är väl helt enkelt två helt olika karaktärer. Så att ja, Magnus tar på sig det och tar ut sin aggression, och sen så Peter, han fokuserar på allting annat.
På matematten.
Ja, matematten. Otroligt. Och också I like VAR, det var också ett starkt citat från dagens...
I like VAR,
ja. Tid med Peter Gerhardsson på engelska, ska vi säga, att under den engelska delen då av presskonferensen som... Ja, den gick väl ganska bra för Peter Gerhardsson, men det fanns en del citat som stack ut där.
Ja, men han är otrolig. De måste ju, eller de tycker ju, alltså de engelska journalisterna blev förvånade över hur framåt han är och rak och tydlig, och han liksom bara tar upp någon kritik där, någonting han har tänkt på mot UEFA och deras förhållningssätt. Det kan vi bara nämna då att han bland annat kritiserade att det tydligen bara är tre av avbytarna som får värma samtidigt, och man har ju fem byten under en match. Alltså sådana grejer att han spontant bara slänger ur sig det. Det ger ju väldigt mycket till en presskonferens också. Det blir ju så himla generiska svar från Sarina Wigman. Det är ju, inte så kul. Men de svenska presskonferenserna är ju faktiskt alltid roliga.
Ja, det är de med Peter Gerhardsson, som bjuder alltid på någonting. Även om man kan jämför man dagens presskonferens med den som vi var på första gången på Bramall Lane, där han helt plötsligt bara berättade rakt ut att nej, men Stina Blackstenius, nu startar inte imorgon. Det är en helt annan värld vi lever i nu, när han skulle försöka förklara var Olivia Skog och John Andersson befinner sig. De som alltså då var de enda två spelarna som saknades på dagens träning. Jonna vet vi ju att hon har haft ett positivt covid-svar. Olivia Skog vet vi ingenting om, för man har ju stramat åt kring landslaget och inte gett några updates kring var hon har befunnit sig sen matchen senast. Och ja, nej, han snurrade till det lite där, Peter Gerhardsson. Han skulle försöka förklara om de satt på en buss eller på ett hotell, och om de var i Sheffield eller Chester. Och nej, men jag vet inte vad de är, för de åkte inte i min buss i alla fall hit, för jag åkte bil bara med de som är här, och allt vad han snurrade in sig i. Men ja, han försöker svara på det han kan, och försöker ju också mörka och ge motståndarna så lite som möjligt. Vi närmar oss väl slutet av dagens podd. Vi ska dela ut 5 plus med. Har ni något i bakfickan så här inför semifinalen? Vi kan ju nämna också att den andra semifinalen som spelas är Tyskland-Frankrike, som spelas då dagen efter Sveriges match. Men vi har ju fullt fokus på Sverige-England som spelas här uppe i Sheffield.
Ja, vårt hotell är inte 5 plus i alla fall. Det kan ju hugga fast.
Det står ju att det är 4-stjärnigt.
Nej, det är det inte.
Jag har badkar här, bubbelpool mitt i rummet. Jag tycker inte inne på i badrummet utan mitt i rummet. Det är lite udda.
Jag föreslog att vi skulle köra podden i bubbelbadet, men det var ingen som hakade på mig nere.
Jag får alltid det sämsta rummet. Det spelar ingen roll var vi än är.
Men hon är ju yngst, är det inte så?
Ja, det måste vara det.
Sitta
sämst. Senior advisor-poängen gör att man får ett bubbelbad i ja, rummet.
Mm. Jag ska ligga här och bada hela dagen imorgon i väntan på avspark.
Du kommer komma mjuk och avslappnad till matchen.
Men jag tycker nästan att alltså både Magda och Kosse är 5 plus idag. Jag tycker att de skötte sig hur bra som helst uppe på det podiet. Som sagt, jättebra dynamik mellan de två. Helt olika personligheter, men funkar väl bra ihop.
Vill jag inte avslöja för mycket här. Nej, alltså.
Ja, vi ger 5 plus till Kosovare Aslani och Magdalena Eriksson idag. Vi får väl se vad de får på planen imorgon. Vi sätter ju betyg på de svenska spelarnas insats också efter varje match. Så det kan ni ju läsa på Sportbladet, där ni givetvis följer uppladdningen inför Sverige-England. För hörni, nu är det inte långt kvar. Vi närmar oss en semifinal, och Frida, kommer det bli ditt livs bästa dag?
Ja, nej, men det är ju definitivt en av dem. Tänkte lite på det här EM-finalen förra sommaren. Det blev ju så, det blev en sån otroligt deppig dag där. När England mötte Italien och förlorade och allt sånt där. Och det var ju kanske också en sån där match som man liksom kände att det här är speciellt. Men Sverige-England i en semifinal, det kommer att bli väldigt, väldigt stort. Och ja, man vill väl att Sverige ska gå vidare ändå, någonstans. Men det kommer att bli tufft.
Så det sista vi ska göra i podden är ju att ni ska få berätta, hur går det egentligen? Vill du börja, Frida?
Jag tror inte Sverige vinner detta. Jag tror att 2-1 till England.
Petra?
Jag har också tippat seger till England. Jag hade också tänkt att säga 2-1, men 2-0 då. Sverige har haft svårt att göra mål, så 2-0. Även om jag bara svänger lite, för det är någonting som gör att det känns som att liksom, det här omöjliga uppdraget som man bara känner för några dagar sedan, när man ser till tempo och liksom passningskvalitet, så känns det inte som att Sverige är på den nivån som Tyskland, England och även Frankrike till viss del offensivt där.
Men det har blivit bättre.
Ja, det har blivit bättre. Men jag tycker ändå att det, alltså, inför så känns det som en skillnad där. Så jag 2-0. England. Bye bye.
Ja, nej. Nu är jag optimisten i gänget. Vi svänger här. Så att, jag tror ju att det kommer bli 1-1 efter fulltid. Det kommer fortfarande stå 1-1 efter förlängning. Då blir det straffar och vi har redan gått igenom hur det kommer sluta. Så att,
vad tippar Sverige du nu mot Schweiz?
100-0 kanske.
Ja, det var inte långt ifrån.
Nej, otroligt nära i mitt tips där, måste jag säga. Ja, en del tips har kanske varit sisso där. Men nu, 1-1 efter fulltid, det blir en straffar.
Jag menar, vi spelade en EM-semifinal mot hemmanationen. Vi gjort det tidigare, som vi sa, vi mött Brasilien, Maracana, på en stadion som var 3 gånger så stor som denna. Det är en speciell känsla att gå in i en stadion som är fylld av hemmanationsfans. Vi kommer att göra allting. Jag menar, vi är mer än redo för morgondagen. Och jag vet inte om man kan bli mer taggad, för att vi känner att vi har mycket mer nivåer i oss. Och vi vet att vi gör våra bästa matcher mot de tuffaste motståndarna. Så jag tror det kommer att vara matchbild. Om vi följer matchplanen och vi får den dit vi vill, så har vi väldigt goda chanser.
Vi får väl se vem som har rätt när matchen spelas. Med det så stänger vi upp butiken för denna natt. För det är natt här nu innan match när vi sitter och snackar. Tackar vår producent Julia Karlsson som klipper ihop där. Och givetvis dig som har lyssnat. Och så hoppas jag att vi hörs igen efter matchen. För då är vi tillbaka från en bil eller var vi nu befinner oss. Kanske på Bramall Lane eller en affär i närheten. Vem vet vad vi spelar in. Det återstår att se. Vi hörs.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.